Let's snacka plast med Ted och Anders.
Hallå, välkomna tillbaka. Tredje avsnittet, Anders. Det är riktigt kul, eller hur?
Det är grymt, det är grymt. Det är som de säger, en gång, ingen gång. Två gånger en vana. Tre gånger en tradition.
Jajamän.
Ja, nu, jag gillar det här.
Ja, det är jättekul. Det, och alltså, att det bara regnar in massa positiv feedback och grejer. Och vi har fått bra respons på våra frågor och så vidare. Så att, det är jättekul, tycker jag. Mm,
fortsätt så.
Jajamän.
Det värmer.
Det gör det. Du, Anders, traditionen enlig, så gjorde vi en pudel förra veckan också. Det är helt otroligt.
Let's go! Veckans pudel!
Ja, alltså skämskudden, den satt som en smäck i ansiktet, kan jag säga.
Ja, men du, det var ju faktiskt så. Det var ju nästan precis när vi hade lagt på ungefär.
Ja.
Då slog det dig.
Jajamän. Som en tegelsten rätt i ansiktet. Jo, det är ju så att förra veckan så sa jag ju det att ja, den bästa europeen som någonsin har lyckats i VM, det var ju Marcus Källström. Men oj, så fel vi har kring det, Anders. Det är helt otroligt. Vi har ju faktiskt Birgitta Lagerholm.
Icke att förglömma.
Nej. Och den här resumén, Anders, den är helt otrolig. Hör och häpna. Birgitta har alltså spelat 85 tävlingar på sina år. Nu har vi haft ett litet uppehåll då, men hon är ju tillbaka igen. Utav dessa 85 tävlingar har hon vunnit 36. Varav 14 stycken är en A-tier.
Det är helt sjukt faktiskt.
Ja. Två majors, varav ett utav dem är ett VM-guld. 2004. Så att hatten av. Sen till råga på det har hon alltså 4 stycken EM-guld och 2 SM-guld. Om jag förstod det rätt från PDGAs sida. Så att det är coolt.
Det är en rätt så köttig lista enligt mig.
Ja, det är det. Totalt dominans, och jag vet att jag såg ju, jag har ju haft jag har haft nöjet att se Birgitta tävla. Jag tror inte att hon vet riktigt vem jag är, men jag vet vem Birgitta är, och hon är, hon var så jädra grym alltså, det är helt sjukt. Så jag fick ju lite luska vad hon gjorde idag, och hittade ju att hon håller på med YouTube. Hon är en YouTuber, skulle jag tro i alla fall, för det har lite luskat fram så. Hon håller på med smink. Hon har något eget sminkföretag som heter Färg, tror jag det heter.
Fränt.
Ja, det är fränt. Sen har jag även sett jag lite att hon håller på med något form av träningscenter för discgolf. Såg på hennes Instagram att hon och Jimmy, tror han heter, från Stockholm också, satt upp något form av kastnät. Så jag tror att de har någon form av PT-verksamhet för discgolf. Så det är riktigt fräsigt. Det är hatten av till Birgitta. Och som sagt, skämskudden på oss. Jag skäms. Och jag lovar dig, Birgitta, att när jag träffar dig så ska jag bjuda dig på en glass. Bara för att det är... Och en kaffe eller något.
Alla som är med i veckans pudel bjuder vi på glass.
Jajamän, så är det faktiskt. Det hör bara till. Men Anders, det har ju hänt lite i veckan också. Vi har ju haft lite tävlingar som har gått av stapeln. Vi kan dra en liten kort resumé om vad som hände i veckan.
Vi sa ju att vi inte skulle hålla på och rabbla så här, men lite grann vill vi ändå ta
lite.
Det.
Vi måste ju ändå uppmärksamma när det händer lite grejer. Och jag menar, vem vill inte höra lite? Det är ändå lite roligt när det händer lite grejer på tävlingar, tycker jag. Vi hade ju tyvärr sista tävlingen på Ale. Revolution Race Tour gick av stapeln. Tobias Söderqvist delade första plats ihop med Carl Granberg. Sen har vi Simon Terbrandt Säfström som på tredje plats. I dam knep Pia Andersson guldplatsen. Tvåa kom Elin Karlnäs och trea våran Elina Rydberg. Grattis till er.
Våran poddkompis.
Jaj.
Ja, grymt, men samtidigt sorgligt. Men det där är nog en grej som vi förhoppningsvis får återkomma till. Ales framtid där. Vad som händer egentligen. Det är något som hela discgolf Sverige sitter liksom på som små, på nålar och verkligen håller tummar och tår där för att det kommer någon lösning.
Det gör det säkert. Vi får väl se. Ja, som sagt, mirakel har ju skett förr, så vi får väl se vad som händer. Det är jättetragiskt. Ja. Har det hänt något annat, Anders, då?
Jo, jag tänkte så här också. Med tanke på min tillhörighet och detta med kasta plast, så är det så att de faktiskt har lyckats att sponsra några spelare over there. så att säga. Och då tänkte jag, varför inte liksom följa dem lite grann med kanske ja, lite nytt om hur deras spel har funkat över helgens tävlingar.
Tycker
så att vi har ju då den största killen. Han känner du till också.
Charlie Goodpasture.
Pasture, ja. Han är ju viktig dels som spelare. Sen är han också viktig för märket som stort. För han driver ju även en egen försäljning. Med webbshop och hela tjotaballongen. Och han spelade ju Throw Down the Mountain i helgen. Och lyckades placera sig tvåa där. Vilket gör att han nu också i år är klar för USDGC.
Roligt.
Superkul. Jag hoppas att det var någon som filmade detta.
Det var det, kan jag säga dig. The Disc Golf Guy har varit där och filmat.
Gött mos. Då kanske det kommer ut något bra där. Det kan vi lika gärna ta här nu med en gång. Alltså de som inte har sett Charlie spela och som gillar kasta plast och vill se lite hur det ser ut när ett proffs kastar kasta plast. Då ska man gå in och söka på YouTube och så tar man Throw Down the Mountain 2019. Alltså det är en sån, det är så gött att se. Ja. Riktigt gött är det.
Han är väl skolad i Florida, va? Visst är det så?
Absolut. Du vet vem hans bästis är där nere. Det är ju ja, din...
The champ.
Idol. The champ. Jo, ja. Men alltså de är ju Florida-pojkar och har hängt mycket.
Men det syns lite på Charlies stil, tycker jag. Han har det här, lite som Calvin Heimberg, det här lite låga släppet med, och jätteduktig på tajta linjer.
Och just att hålla det lågt, som du säger. För det är väl mycket så i Florida.
De har liksom ganska lågt hängande krona på träden.
Ja, och vi får ju förtydliga för de som inte känner sig bekväm med våran lingo här att The Champ, det är ju Ken Klima. Och har ni inte koll på honom, läxa till nästa vecka. Kolla ja, Ken Klima.
Det går faktiskt att YouTube honom. Det finns även spel, vet du, tävlingen från när The Champ var som störst.
Och sen finns det även lite från bara några år tillbaka. Jag minns ju något kort om det inte var både han och Barry Schultz som var med. Och det är skitkul att se de här gamla uvarna.
Ja, alltså Barry och Ken, för de som inte vet om det, det är ju lite som dagens krig mellan Ricky och Paul faktiskt. Ja, det är häftigt.
Coolt. Det kanske vi kan återkomma till sen också. Yes, men det var i alla fall Charlie Goodpasture då. Riktigt god gubbe. Och som sagt, en kasta plast poster boy over there.
Jag har, jag har faktiskt en lots med hans signatur på.
Den är skitbra.
Ja, den är fin.
Helt ärligt talat så är den kanon. Alltså, han har ju någon särskild inblandning i den. Alltså med, lite metallik nästan. Så den är seriöst mer stabil än vanliga standard RAN.
Den flyger jättefint faktiskt. Så att,
Sen har vi så här också. Att till i år så har de ju också fått en kille till sig som heter Luke Samson som spelar för kasta plast nu. Och han var med i Belton. Han gjorde en riktigt bra första runda. Jag blev skitglad för då såg man hans namn där liksom i att han hade spelat bra. Han gjorde 10.41 i första rundan. Skitbra. Men han slutade på en 33:e plats. Men det är så, det behöver man inte skämmas över i Belton. Han var liksom två kast bättre än Philo. Ja, och ett kast efter Nico. Så att han är ju ändå uppe där. Superbra spelat. Och han är alltså rated någonstans runt 900, tror jag.
Oj!
Drygt då, såklart.
Ja, ja. Precis.
Det är lite så att ta reda på det. Han är 992. Så han spelar ju över sin rating i alla fall. Vilket ja, är skitkul.
Jätteroligt. Kanske han hoppar upp lite nu då i rating.
Absolut. Det var bara sista rundan han tabbade sig lite och spelade 982.
Ja, ja.
Men i övrigt så 10.41, 10.19. Så att det är superbra.
Jo, kan krypa fram även där, vet du. Hos de här riktigt goa proffsen.
Absolut.
Det är inte bara en annan som kastar 40 meter rätt in i ruffen.
Det händer. Det händer även det bästa.
Ja, så är det.
Men det var i alla fall lite kul sådär. Alltså, och kika in lite hur det går för att kasta plast. Snubbarna.
Kul.
Yes.
Yes. Vi hade även Ricky versus Paul, som vanligt, tänkte jag säga.
Ja, men
fan
vad kul det var att få se en riktig sån battle igen.
Ja, det var det ju. Jag höll ju tummarna för Calvin Heimberg, men det sket sig redan på andra hålet. Det var som jag skrev på Discord där att jep, där dog Heimberg. Så det var synd, men man tackar ju aldrig nej till en Ricky versus Paul.
De öste ju på alltså.
de gör ju det. De är ju fantastiska showkillar båda två. Alltså de spelar ju som absolut bäst. För visst hade de lite publik nu, va? Eller publik och publik. Precis. Men det var väl ändå lite folk som kunde vara där och titta.
Yes. Och då går ju de igång, vet du. Sen så älskar jag att höra. Det har man ju sett, jag tror det var nu på The Preserve eller om det var Las Vegas. Då är ju Rickys största fan. Det är hans social media manager. Man hör henne skrika hela tiden.
Ja, han är grym.
Ja, tänk om med en sån som är så jäkla pepp, alltså hela tiden.
Ja, det har varit
det är ju underbart. Vad tror du då, Ricky, mot Paul här nu då? Tror vi att det kommer fortsätta här nu? Vem håller du på?
Vem håller jag? Det är jättesvårt. Jag tycker båda två är fantastiska spelare. De är bra på olika sätt, tycker jag. Jag tycker Paul är lite mer laid back av kameran. Ricky kan vara lite, jag tycker att han är lite jobbig. Paul är lite mer liksom tillbakadragen och kan tycka att Paul är lite mer professionell faktiskt. Ricky är ju mer pepp liksom. Sen älskar jag ju, alltså Rickys puttstil är ju, det är ju någonting jag själv tar efter och jag tycker att han är en fantastisk puttare. Det är ju Paul också, men alltså när väl Ricky är igång och bara drämmer i sina 35 meter, det är helt sjukt.
Ja, det är gött. Och även, jag tänkte på det, det är väl hål, så vi ser, 17 eller? Är det när de kastar och så sen upp i skogen, andra kastet? Är det 17?
Ja, det kan nog vara.
Ja, och så när det liksom är, vad kan det vara i elevation där? På den här putten, alltså så högt som man kastar den. Ricky alltså, och så bara dunkar in den riktigt. Så jäkla gött att se det. När den stämmer alltså, då är den het.
Ja, han är superhet. Jag såg ju honom på Järva. En av de sista tävlingarna jag spelade innan jag hade ytterligare ett litet uppehåll. Och vi andra stod ju och puttade lite på 10 meter någonstans här. Man värmer upp 10-14. Ricky stod på 25-30 och bara öste. Satte väl lika mycket ungefär, tycker man. Så då sjönk ju självförtroendet lite grann. Men det är häftigt att se. De är ju sjuka när de väl är igång alltså.
Men det minns jag med. När vi liksom parkerade ner på Ale. Och så går man ju förbi putting greenen där. Och då stod alla tre där, eller alla tre, alla ihop stod det. Simon och Jerm och Ricky. Och alltså det var ju tungt att se live. De bara bombar ner dem.
De är ju en klass för sig själva och man förstår ju liksom varför de vinner tävlingar. Det är jättehäftigt.
Själv så, jag är ju Ricky fanboy, det är jag. Jag tycker om hans energi och allt det här.
Jag tycker också... Jag hörde en ganska intressant take på hela Ricky versus Paul, om man säger. Vem som har det starkaste varumärket och vad liksom. Och där tyckte Ricky själv att ja, nej, men Paul har väl ett större varumärke. Och sen tror jag mycket det är för att Discroft har ju liksom, de har ju tagit varumärket och lyft det på ett helt annat sätt än vad Ricky, om man säger Innova. Och Ricky har ju inte Innova har ju inte gjort jättemycket för Ricky mer än att han får sina signaturdiskar och så vidare. Jag menar som Discroft som har liksom satt Pauls loggor på både tröjor och allting. Det är lite som Nike gjorde med Jordan faktiskt.
Ja, men snacka om att den satsningen har gett frukt alltså. Jag minns ju bara för några år sedan när jag började titta och när jag började spela då var ju Discroft in low. Superlow verkligen. Då var det bara Latitude och Innova tyckte jag, för de hade egentligen bara i mina ögon då, nu får ni tänka på det, mina ögon, så var det egentligen bara DOS som de hade, som spelade på hög nivå då. Kändes det som, sen fanns det säkert fler, men alltså posterboyserna och de här affischnamnen var ju betydligt större hos de andra.
Men så är det ju definitivt. Alltså jag kommer ju ihåg, för att gå tillbaka lite liksom, när vi började spela. Det var ju som sagt, när jag började kasta var det mycket Innova. Jag kommer ihåg liksom första premiumplasten som kom. Det var ändå Discroft som stod för den. Det var när de släppte sin Cyclone första gången. Som var liksom en sån här riktig ögonöppnare. Bara, oj, 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 vilken skillnad i plast. Strax efter så släppte ju Millennium. Jag tror att Millennium har varit lite av ett testmärke för Innova, skulle jag tro. De görs ju liksom lite i samma fabrik, eller vad man säger. Och där hade de sina Polaris och det som kom ut. Det var ju lite mer liksom gummiplast mot. För, menar, för som sagt, förr var det ju, de första diskarna var ju liksom DX. Så det var häftigt, men det som var lite sjukt med, apropå, vad ska man säga, att gå tillbaka lite till det du pratade om i produktion förra veckan. Det var ju att det skilde ju helt galet mycket på olika färger på plasten på Cyclones då. De absolut stabilaste var lila och svarta. De vita var väl helt okej, men sen, vet, jag tror inte du kunde kasta de gröna till exempel, för de var alldeles för understabila. Sen hade de en ganska galen grej. Det var, jag vet inte hur många Cyclones jag har delat mitten. För det var också en sån grej som kändes som att det liksom låg någon, vet, man träffade träd och så boxade det, och så fick man gå och leta efter den största delen. Därifrån fick man spela, för det var det så här, när disken delade på sig så var det den största delen du skulle fortsätta spela ifrån.
Men ler du va?
Ja, men lite så. Så det är häftigt. Men visst, Discraft har ju skjutit i höjden verkligen. Där satsning på Paul har ju varit helt, helt galen.
Mm. Ja, men det var inte bara Paul. Utan de tog ju verkligen en hel jädra klunga med spelare. Såklart var ju han i frontfigur för detta. Men ja, jag kommer, kanske vi kan kolla på lite hur det har rört sig spelare och sådär sen.
Men, ja, det kan vi ta kanske vid något annat. Jag tänker att vi tar ett avsnitt lite längre fram och peta lite i det också. Alltså just vi går igenom alla stall och, och tittar lite och tar en fundering kring. Men det är som du säger, jag menar, de plockade Page Pierce och de har ju plockat liksom S-Raiderhall nu och så vidare. De har Julia, ja, som är teamkapten. Måste ju vara en av de absolut skönaste spelarna på toren. Ja, jag fullkomligt älskar Julie Borg, alltså. Han är
jag kan säga så. Ja, jag har lärt mig att älska honom. Jag hade någon så här förutfattad mening att han var ett liten drygis så. Men jag, ja, men sen så ju mer man fick se honom och ju mer man fick höra honom och kolla på han off play, så är han ju världens skönaste snubba alltså.
Ja, ja. Alltså kolla bara de här träningsrundorna han och Germ har kört ihop. Alltså, man viker ju sig dubbelt liksom. De är ju riktigt sköna. Han bjuder verkligen på sig själv. Jag tycker att han är en fantastisk ambassadör för sporten. Som bjuder så otroligt mycket på sig själv. Jag tror att det är ett vinnande koncept. Och lite det som gör det väldigt, väldigt bra man ser nu. Kontra förr tror jag det var mycket mer att du skulle prestera på en hög nivå. När du spelade för vissa av företagen. Men det känns som att nu är det mer. Jag tror att lite det som, vad heter det, Julie Borg kollar också som kapten för Discraft. Just det här att du ska vara en bra ambassadör och du ska synas och vara liksom trevlig och välkomnande på dina sociala medier. Jag tror att det är jätteviktigt, och det ser man till liksom, vad ska man säga, hur det ser ut nu 2021. Eller från 2020 egentligen, så är det väl det som gäller, kan jag tänka mig, att du vill marknadsföra dig på sociala medier.
Jajamän, alltså folk röstar mer på personen, eller de köper efter de personerna de gillar.
Ja, men det tror jag.
I ett större utsträckning nu. Så det, helt klart så är det medveten strategi.
Det tror jag definitivt, och en väldigt bra strategi, och jag menar, det är väl, om man går tillbaka till sig själv egentligen, så du försöker ju alltid vara den bästa personen du kan vara, tänker jag. Och det är ju ingen som tycker om de här riktiga tråkiga surkarten liksom, som går omkring och sparkar på väskor och sånt. Vem vill ha en sån på sitt kort egentligen? Det är inte roligt alls.
Nej, och det, jag kan också tipsa om en liten, gå in och följ Paul på YouTube.
Ja, verkligen.
Såg du när de åkte husbilen?
Ja. Han
och Ezra.
Han och Ezra
körde. Vad var det, 17 timmar han körde?
Ja. Ezra verkar ju vara en maskin. Alltså bara sitter bakom ratten och bara kör. Helt tokigt.
Ja, och så drack han inte kaffe, va? Eller hur var det? Han drack inte kaffe ens. Eller fick han lära sig under resan, tror jag.
Ja, jag tror det. Paul tryckte i han lite kaffe så han skulle ha pigg som en lärka, satt där och trummade. Har du sett förresten att Paul håller på och släpper lite av en reality show? Scratch to Scratch. Borde komma ganska snart. Jag tror att man ska hålla lite utkik för det. För det verkar vara ett ganska intressant koncept. Där han tar en spelare som inte är liksom superduktig. Och så coachar han den. För att bli liksom scratchspelare. Riktigt cool idé alltså. Han har fått tag på, han raggat tag på något sånt riktigt mediateam. Så jag tror att produktionen kommer vara jättebra.
Men nästan lite, då får de köra lite Rocky sådär, att de får ha lite montage och liksom, tränings...
Ja, men det tror jag. Sen, det kändes som att han hade bjudit in, liksom, Germ var där och Page var där och jag tror att Paul var där och... Ja, rätt coolt.
Skitcoolt, alltså... Så som det ser ut, alltså mata på bara. Mm. Publiken finns ju, helt klart.
Verkligen.
Superroligt.
Jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite till spåret där. Belton då, som bana. Mm. Vad tycker du egentligen?
Ja, alltså det är ju en gammal bollgolfbana. Så är det ju. Och då får man ju liksom tänka lite på tvärsen. Och det gör de ju hela tiden här. När de gör det blir det hyfsat, men när de bara kastar ut på en fairway så känns det lite lamt, kan jag ju tycka.
Ja.
Hur upplever du det?
Ja, så lite så. Jag tycker att det känns som att det var väldigt soft par på banan. Mm. Jag menar, vad spelade Ricky? 16 under par, tror han gick finalrundan.
Mm. Rekord.
Ja, och jag tror att han sa också att han skulle nog lätt kunna gått 18 under utan problem, egentligen.
Sen jag med tanke på att han missade ju en enkel putt första nio, va?
Ja. Och sen, jag menar, hål 13. Kom igen. 122 meter par 5. En riktig bingo. Ett sånt bingokast mitt in i skogen bara.
Ja.
Aj, ja, sånt där är... Jag får liksom hybris och bara sitter och liksom kliar mig hela ansiktet. Jag tycker att det är... Nej. Nej, det ska inte finnas.
Men. Mm. Såg du Julis albatross? På det,
ja, ja. Ja, alltså, jättefint kast, men jag menar, vi pratar fortfarande 122 meter är inte egentligen superlångt, så får du på ett bra och har riktigt god tur och att det liksom svävar och missar alla träd, ja, det är klart att då ligger du för albatross. Men jag för mig det var också, så vad var de sa, det var väl ändå typ två eller tre albatrossar och typ 53 eagles på det hållet över helgen.
Det... Så är det. Ja, det går att ifrågasätta, absolut.
Ja.
Men det är ju också det här, men vad som de får ju hitta på någonting då. Gör det till ett riktigt par 5 eller sänkt det till en 4.
Sänkt det till en 4 eller som jag får med, det var Paul Macbeth som hade sagt det, att ta bort något träd eller några träd. Precis. Och så gör det till en svår par 3 istället.
Mm. Men det är så, ja, visst, jag förstår vad du menar, det sänker intrycket totalt sett. Sen så tycker jag om hur de jobbade, apropå det vi pratade om i förra veckan med att utmana cirkel 1. Många sådana upphöjda kullar var det ju.
Ja, det var riktigt häftigt. Alltså de här Turtleback och precis, allt vad de hade. Sen de här, vad var det de kallade dem för? Sådana här ölkorvspinnar som satt...
Jerky, beef jerky.
Ja. Alltså, jag köper det till exempel i USDGC. Har de ju gjort några sådana här pinnar, liksom pålar och sånt. Men jag vet inte. Det såg ut som någonting taget ur en medeltidsmarknad, mer eller mindre. Det kändes väl inte...
Men det är ju som sagt, det var ju det. Det var, de var ju tvungna att göra någonting med tanke på vad de hade att jobba med.
Helt, helt enig, men jag menar, säg då, du har hål 10 till exempel på Alevit, om vi ska prata.
Mm.
Det är också, snacka om att bygga ett bra hål från förutsättningarna. Vad är det? Det är en fotbollsplan nedförsbacke egentligen. Ganska, vad är det, 130 meter styvt.
Mm.
Och så sätter du precis där man vet att de flesta diskarna liksom börjar fejda in. Men där sätter du upp ett gammalt sånt klassiskt liksom, vad heter det, staket.
Mm.
Sånt, ja, det är liksom sånt hyllar jag. Det tycker jag är snyggt.
Mm.
Man jobbar lite med OB-dragning och sen så jobbar du med liksom genomtänkta hinder. Att här vet jag att här kommer jag liksom, de flesta kommer törna in här. Det är, ja.
Jag fattar vad du menar och så, ja, lite repetitivt blir det när man liksom kastar och så ska du förbi en gammal fairway och så kommer det lite trän och sen kommer nästa fairway och så ska du lite till sen igen. Mm. Så det var ju lite samma kändes som. Men ändå okej, får jag väl säga, enligt mig. Men, ja.
De hade ju ett av de snyggaste hålen jag har sett. Det här korridorshålet, jag vet inte om du tänkte på det. Jag tror att det kan vara hål nummer 9 eller någonting sånt. I den, det var liksom som en trädallé som du kastade.
Mm.
Mm. Och så låg korgen lite snett upp höger på i en kulle.
Höger upp alltså?
Ja, du, hålet innan tror jag du stod uppifrån och kastade ner och du låg hålet. Det var lite som att du fairway öppnades upp på högerkanten och sen så, liksom, så var det som en S-kurva ner mot vänster. Och så hålet efter det, då stod du liksom och så kastade du tillbaka igen. Det var som en trädallé, så kastade du rakt upp och så fejdade du pyttelite upp höger. Mm. Jättesnyggt hål, alltså det när det är lövat sen. Oj, oj, oj. En arborist som jag var det så att man stod och...
Oh.
Ja, det var faktiskt pekanträd som stod där också. Jättehäftigt. Det, ja, hickorysläktet. Släkt med valnöt. Så det var coolt för en annan som... Och där måste jag faktiskt flika in med en grej som stör mig. Det här, nu kommer ni tycka att man är riktigt mossig, va? Men du vet, när man kollar på coverage och så står de och säger pine trees hela tiden på alla sändningar. Oh, he hit the pine tree. Och så är det liksom en gran. Och för en arborist eller för någon som kan träd så är pine, det är tall.
Mm.
Och spruce heter det. Det är gran. Mm. Så det stör jag med. Nu vet ni vad jag stör mig på varenda sändning. Alla som tycker att boss är kass. Jag bara sitter där och morrar.
Oh, nej, men det är helt rätt. Man höjer bara pine. Det är det liksom samlingsbegreppet för allt som har barr för dem.
Ja, det är... Nej, fel. Om det är någon som vill fördjupa sig lite i detta någon gång, så hugg mig gärna på en tävling.
Skicka
så kan vi gå igenom
mail till letssnackaplast@gmail.com.
Ja. Ja, nej, men det är ju sådana här små saker som har stört sig. Det är liksom lite samma sak som jag kan tänka en elektriker står och tittar liksom eldragning. Oj, 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 hur tänkte de här nu? Men det, ja, nej. Så det är en sån sak som inte för, nu snurrar vi ut totalt här igen.
Men ändå.
Ja.
Och vad tycker du att vad skulle du vilja se förändringar på sån här banan då? Som Beltan? Men det, så, trots allt så har det ju som sagt, jag all heder för dem att de väcker liv i en gammal övergiven bollgolfbana liksom. Men vad går det att hitta på då? Så man planterar nytt?
Ja, alltså, det finns ju, om man vill jobba med vegetation, så finns det ju väldigt mycket träd och sånt. Jag tycker ju, om man ser, jag kommer ihåg när jag spelade Järva första gången. Det måste ha varit 96, skulle jag tro. Då var ju allting nyplanterat. Och sen att komma tillbaka till samma bana 2006, 2016, och liksom 20 år senare se hur det här har växt upp. Sånt är det jag, du vet, alltså jag älskar det. Jag älskar att det finns en tanke från början att okej, okay, om 20 år så kommer banan se ut så här. Och det var ju det man såg nu. Alltså det är det som gör mig lite ont också när man går tillbaka och tittar nu. Jag gick ju en runda på Alevit då när jag lämnade våran hund Harry på veterinären och väntade på att han skulle komma tillbaka. Då gick jag ju på Ale och såg liksom de här nyplanterade bokarna som står liksom på vit 9 tror jag det. Och sånt som står liksom längst ner där. Sånt för mig är ju det som jag känner liksom så här finns det en tanke med någonting. Det här är, ja, det är riktigt häftigt. Det tycker jag är kul. Det är sånt jag vill se. Alltså man tänker till och man tänker inte att ja, men de här banan ska vara bra nu. Den banan ska vara bra nu, men den ska även vara bra om 20-30 år. Då ska den vara ännu bättre. Om 30 år kommer den vara liksom i sin prime. Kanske lite drygt att liksom tycka att man ska vänta på det. Men jag tänker också för... Det är också det så här. Hur kommer nästa generation liksom ta det?
Plus att det är ju faktiskt skitbra någonting som utvecklas hela tiden. Mm. Det är inte samma bana som när du var där för 2 år sedan.
Nej, verkligen inte. Och jag menar, det finns ju en hel del, om man inte orkar vänta 40 år så finns det ju en hel andra snabbväxande träd också, va? Så att det är ju inga konstigheter så. Men nej, men det tycker jag, just liksom, om man säger så här, vad jag tycker är väsentligt och om jag kommer till en ny bana, vad ser jag det första jag ser? Jag tror att titta mycket detaljer. Liksom, hur har man tänkt, framförallt så här, vad tänkte personen när de drog eller bandragningen? Hur har man jobbat med linjer? Hur har man jobbat liksom med vegetationen? Det är mycket det vi tittade på nu när vi gick med stadsträdgårdsmästaren och dem. Jag ser ju, men det är ju den professionella sidan man tittar. Så här, hur kan vi jobba med vegetationen? Till exempel, jag tror att de flesta tittar så här, hur mycket kan vi ta bort för att göra det här bra? Jag tror att jag med tittar, vad kan vi spara för att göra det här ännu bättre? Är du med på att tänka? Och just små detaljerna liksom, som jag med, och där har ju Ale varit fantastiskt med Dan som har gått runt och liksom gjort alla de här små broarna. Och det är ju det som höjer hela känslan för banan, tycker jag. De här Järvas perfekt klippta fairways och buskar som är liksom beskurna fint och du vet, sånt ser jag. Men jag tror att jag ser det på ett helt annat sätt också, för att man är van vid att liksom titta på. Ur den professionella synpunkten så ser man när saker och ting har varit, när man har gjort någonting med det, på ett helt annat sätt. Vanligt är man trädgårdsintresserad och sånt, men du vet, som en vanlig någon som inte liksom, då kanske det är svårt att se de här små fin detaljerna liksom. Så det tycker jag är, det är häftigt.
Men då kan jag säga som så att även om de inte märker det, så tror jag ändå att man omges ju av någonting fantastiskt fint.
Ja, verkligen.
Och det tar man ju med sig, att det var en häftig upplevelse eller att det har varit väldigt vackert där man har varit. Och det är ju också det som är häftigt att se en ny etablerad bana, hur den liksom blomstrar ut till någonting fantastiskt sen. När tiden har fått sin gång och man har trampat ner där man spelar, och det är ju underbart att se.
Så är det. Jag tror ju inte att en bana har nått sin absolut bästa potential, för den kanske, den börjar nog bli riktigt bra typ 5-6 år efter det att man har satt den i backen, skulle jag tro.
Och det är det, alltså, jag är så grymt avundsjuk här nu, för även om vi får till en bana här nu i Lidköping, och så åker man och kollar på Mösseberg. Liksom där har det liksom tiden haft sin tand, och det är en discgolfpark liksom. Den är ju så gjuten på något vis.
Verkligen.
Tänk att kunna se det om 15 år i Lidköping.
Ja, och jag har ju sett Mösseberg också under ganska, men jag spelade ju den för länge sedan, och jag tror aldrig att banan har varit i så fint skick som den är nu. Efter det att Mike har faktiskt fått en anställning utav kommunen för att sköta banan. Det har ju lyft den till helt andra höjder än vad det har varit innan. Jag tycker att den har ju blivit otroligt mycket bättre.
För er som inte hänger med det riktigt, så är det ju så att ordföranden i klubben i Falköping har fått anställning på Park och fritid och har Mösseberg som sitt område. Tråkigt för Mössebergs discgolfbana. Den är så jäkla fin nu, så det är inte klokt.
Verkligen. Jag tycker att Mikael Pettersson, va? Visst är det så?
Precis, yes.
Har ju liksom, banan har alltid haft potentialen. Men jag kan säga, nu är det ju det som vi pratar om, detaljerna. Nu börjar du komma in på detaljnivå. När du hela tiden trimmar liksom ruffen lite, du klipper fairways ofta, då blir det också mycket, mycket bättre. Det jag tycker, man får ett helt annan ro i kroppen när man går på en sån bana som är så välskött. Det är jättekul.
Och så är det ju också så att det märks ju att han har gått där mycket nu sista åren. För det har ju ändå hänt en del också med håldragningar, och det händer saker i Falköping nu. Så ni som inte har varit där på länge, passa på att åka dit nu och titta hur fin den är. Och hur de har utvecklat hålen och dratt om lite och fixat. Det är till och med 3 dragningar nu, va?
Ja.
Så att,
du har väl Pro Tios. Ja, du har Pro Tios vanlig Tios, och sen har du även den här blåa banan, va? Är det inte så?
Precis. Jajamän. Så det är super super kulare. Vi är stolta över att ha den som hemmabana, kan man säga.
Jajamän. Så är det faktiskt. Det är ju liksom ett stenkast mellan den och Vänersborg, skulle jag säga, men det är, alltså om man ser restid från Lidköping. För det är väl ändå Falköping pytteliten närmare, visst är det så?
Jajamän, jajamän. Och tjuvstart i Vinninga.
Jajamän. Så är det. Så det är kul. För apropå det där, du vet att vi kom ju in lite på det sist. Vi pratade om banor, olika kvalificeringar för att de skulle kunna bli tävlingsbanor och så vidare. Jag grottade ner mig lite i det nu.
Ja, för jag känner så här också, att jag killgissar ju lite och så där också. Men jag uppskattar att du har kollat upp det här nu. Det ska bli spännande att höra.
Vi killgissade nog båda två, skulle jag tro, faktiskt rätt rejält här. Men jag tittar upp det, för vi pratade ju om det, just det här med att om man var tvungen att ha trippelmandos och så vidare, eller hur? För att kunna komma upp till det. Och jag hittar inte det någonstans, faktiskt. Vilket var väldigt skönt för min del. Vilket innebär att nu slipper vi bygga trippelmando på Lidköpingsbanan. För jag tycker inte att det är, som sagt, de här vissa artificiella. Jag kan tycka, om vi ska gå in på trippelmando väldigt snabbt då. Så tycker jag att, jag tycker inte om det. Det är nog min grundprincip i det, tror jag. Men som till exempel på European Open, The Beast.
Mm.
När du första hålet kastar ut från det. Då inte trippelmandot blir liksom en stor grej egentligen. Det är ju inte mycket svårare kast. Det är bara det att det är rätt häftigt att kasta. Alltså du vet att du börjar med att liksom gå igenom en port mer eller mindre.
Mm.
Då tycker jag det är fräsigt. Men jag tycker inte ibland att man sätter det efter, om du vet, 80 meter mitt på gräsmattan. Då sätter vi ett trippelmando. Jag förstår inte riktigt grejen med det.
Du tänker,
men det är jag. Det här är bara jag. Nej, men alltså jag tänker, jag har sett det på flera olika banor.
Ja, men
ingen nämnd och ingen glömd, men jag menar, det, jag, för mig är det inte. Jag, det finns säkerligen de personer som tycker det är kul, men som sagt, jag är mer sugen på kasten. Alltså, den naturliga svårigheten är nog det jag går ut efter.
Ja, vi har ju hela den klassiska, är det, vilken är det? Winthrop eller vilken är det?
Ja, The Bamboo Gate, ja.
Ja,
det är väl på hur tycker jag. Den kan, den är ju ändå rätt fräsig. Där, men det är nog för att den står på den banan skulle jag tro, som jag ändå tycker att det är helt okej. Okay. För att jag, hela den banan är ju ganska, det är mycket rep och det är liksom, de har gjort mycket för att göra den svår. Och där kan jag köpa det, för jag tycker ändå att till exempel USDGC, det är en sån tävling som verkligen visar, alltså du kvalar dit, alla spelar på liksom samma villkor på den och du, alltså du är där för att spela den och du tar det att okej, här har vi hazards, vi har liksom hur mycket grejer som helst och de har gjort en artificiell svår, hela banan är det. Då tycker jag att det är lite en annan grej. Genom att komma liksom, du vet, rekreationsspela någonstans och få det liksom kastat, ja men här ligger typ 15 armeringsställningar ihopsvetsade som du ska kasta igenom liksom. För mig är inte det, det är inte jättekul. Och ingenting, alltså jag, som sagt, det finns de som tycker det är roligt, för mig är det inte speciellt kul. Så ska man säga.
Mm. Det är helt okej. Men okay. Men ponera nu att vi skulle hamna i ett läge i Lidköping. Vi har ett, fan, vi måste lägga ett hål här. Det är helt öppet. Vi kan inte skapa så mycket mer än att, ja, vi får göra en bamboo gate här. Mini i Lidköping. Det skulle du vara helt att ponera emot. Det är ju väldigt hypotetisk fråga.
Ja, alltså jag skulle nog streta emot så länge jag bara kunde, så är det. Och jag skulle nog faktiskt vilja titta på alternativen innan. Mm. Måste man lägga en bamboo gate eller skulle vi kunna göra liksom, säg då att vi, ja men vi tar dit en schaktmaskin och schaktar loss och gör liksom en vallgrav runt och gör ett riktigt öhål istället. Mm. Det är ju ett alternativ. Alltså det finns så mycket mer. Men titta, som sagt, nu drar jag upp Ale 10, vit 10 igen.
Mm.
Men för mig är det en mycket bättre lösning.
Mm.
Förstår du vad jag tänker? Att du, och säger du att du gör det och sen kanske du till och med planterar någonting framför.
Mm.
Så att du vet att om 5-10 år så kommer det, och säg att vi sätter sälj eller poppel eller vad som helst, så växer ganska fort. Om 10 år så är det faktiskt liksom 15 meter höga liksom träd här. Och du har fortfarande den här fina korridoren. Det hade väl kanske varit, tycker jag, en bättre lösning på det. Alltså man börjar jobba med liksom förutsättningar. Det finns de banor där du kanske måste göra det. Så är det. Men det är lite det jag vill komma till. Kan du hitta en annan lösning på det som i... För jag tycker ändå att discgolfen är liksom en ganska... Det är kul att se disken flyga. Och få flyga naturligt. Naturligt, absolut. Naturligt. Men du förstår vad jag menar.
Jag fattar precis vad du menar. Ja, och vi får lösa den här vallgraven istället. Jag är med på det. Jag gillar det.
Ja, men det gjorde de i Skellefteå, vet jag. Och jag, där är jag faktiskt, just öhål kan jag tycka är roligare. Och det är också faktiskt ganska enkelt sätt. Man gör ett öhål på en bana. Och så väljer du kanske att lägga, när man säger att vi ponerar nu att du har en gräsmatta. Och så gör du att den är 90 meter, säger vi. Ungefär. Hålet blir ungefär 90 meter.
Mm.
Och du kör en OBÖ som är kanske 15 gånger 15 eller något. Det som är så fint med det är att om man säger ponera nya spelare så kan du kanske göra en, säga att du gör en lite kortare tid så att hålet inte blir 90 meter utan det blir 60 meter. Och så tar du bort OB-linjen.
Precis.
Och då kan till och med sätta det på T-signen att vill ni spela utan OB-linjen så gör ni, vill ni göra det pyttelite svårare nu eller lite svårare för er så tar ni till OB-linjen. Då har du liksom tre hål i ett, va? Finns ju ganska många sätt att göra det på. Förutom att liksom göra det, konstla till det alldeles mycket.
Mm. Ja, det är lysande. Där har vi många bra verktyg att ta till våran kommande bana.
Precis. Men jag tittade som sagt lite på discgolfbanor.se. Mm. Finns det en som heter? För det var dit jag tittade på PDGA också, men där höll på att somna, för det var inte alls så roligt faktiskt. Utan det var ju, jag tror att det här kväll, jag kommer inte ihåg vad det var för graderingssystem. Mm. Men det var väl någon sån silver layout och bla bla bla. Och då var det mer att de körde paren var 500 feet upp för elitspelarna, då var det par 3. Och så vidare. Det var så de byggde det här. Men här har vi då klass A och så vidare. Det finns en hel del olika klasser, men jag kan dra dem lite snabbt. Klass A, då är det, klassas det som tävlingsbanor. Och då har du då trippel A till A. Och jag tror att Ale, visst var det så att Ale Vit ligger trippel A 1, va? Någonting sånt. Det här är jätteflummigt, jag vet inte. Men då är det i alla fall 18 hål eller fler. Och då ska banan vara designad för tävlingsspelare. Det var väl det. Och sen var det, så finns det något som heter klass B. Det är rekreationsbanor. Då är det kravet för att nå klass B. Är det 9-17 hål. Och då skulle lägsta snittlängden vara 75 meter. Och så vidare. Och sen har du klass C som är rekreationsbanor. Då är det 7 hål uppåt. Och så var skolbanor var väl 3-6 hål. Jag tänker inte gå in och dra alldeles mycket kring det. Men det var väl det jag hittade, som sagt. Mm. Om banor.
De som sitter på bra info om detta kan väl in och kommentera på Instagram eller vad som helst där.
Ja, säg eller att, skicka oss, som sagt. Här. Ja, och skicka ett mejl. För som sagt, vi sitter ju här och det här är vad jag hittade när jag drog en googling och tittade lite snabbt. Men och som sagt, vi är inga orakel, varken du eller jag. Så sitter ni på mer information om det, jättegärna. Jag tycker att det är jätteintressant, framförallt nu i det läget vi ligger i med våran bana.
Mm.
Men för att återgå till punkten som vi pratade om, vad vi tycker är intressant. Några saker jag skulle vilja se och som jag tycker är väldigt intressant. Det är de flesta banor att man har två tees.
Mm.
Det är ju svårt på hål som är 80 meter till exempel att kanske lägga två tees på det. Jag tycker ändå att 80 meter då kanske man kan köra en tee. Eller lite kortare. Sen en sak som vi fick av Elina faktiskt, som jag hade glömt av, men som Järva har kört med länge, det är ju flera korgplaceringar. Det är också en fantastiskt bra sätt att göra banan mycket mer liksom, vad ska man säga? Du får flera banor i en bana.
Mm.
Eller så. Jag tycker det att det var just att du slitaget blir mindre på banan. I och med att du kan flytta korgarna så sliter du mindre på tis och så vidare. Om man får mycket tillströmning av folk, som det känns som att vi faktiskt har nu. Jag menar, det har ju exploderat som sagt. Men vad skulle du vilja se?
Ja, men tänker man då, apropå det där med flera korgar, så man har dem uppe hela tiden? Eller ska man byta då och då mellan de två olika placeringarna?
Ja, Järva gör ju så att under säsong så flyttar de korgplacering. Jag kommer inte ihåg hur ofta det är, men de gör det. Så att de sätter ut på hemsidan att de här och de här månaderna, så att vi har då juli och augusti från två datum, så har vi korgplacering 1, eller vad det är, eller blå, eller gul, eller jag kommer inte ihåg hur det här systemet är. Men sen så, ju längre säsongen går, desto mer flyttar de på korgarna då. Så att du får liksom olika hål. Jag tror att de har 3 korgplaceringar på nästan alla hål. Vilket är väl bra, men jag menar det. Du är inte världens bästa bana för inte, va?
Nej, så är det. Och av en annan aspekt kan ju vara det här med att det kan vara geggigt och sörjigt. Och att man vill liksom låta den greenen vila lite.
Och så tänker jag så här, tänk på en tävling. Säg att du har 2 tees på varje hål. Och du har 2 korgplaceringar på varje hål. Fattar du vilka coola tävlingsbanor kan du göra? Och framförallt då så här, att du har tävling på en helg då. En 3-dagars tävling till exempel. Kör du en korgplacering en tid på fredagen. En korgplacering en annan tid på lördagen. Och sen ytterligare en på söndagen. Så det alternerar.
Det där är ju en verklighet i staterna och säkert på flera ställen i Sverige med så sett. Men att man har ju sett att de tycker att det har varit lite för lätt. Ja. Och så ser man att de flyttar dem bak. Eller flyttar om till en alternativ placering. Så det är ja, absolut. Och superbra sätt att variera sig.
Det tycker jag. Mm. Och sen ser man ju mycket också de här Safari layouts som de kör. Att de kör liksom den tiden till den. Det hade vi i Onsala. Körde vi en Safari-tävling. Jag kommer inte ihåg om det var Frippe faktiskt som stod som organisatör för den något år. Claes Terby körde någon sån riktigt galen... jag kommer inte ihåg vad den hette. Det måste jag kolla upp. Det var något sånt riktigt roligt namn i alla fall.
Vad var det för någonting?
En Safari-tävling som vi körde.
Alltså som man bara liksom nej, alltså du hade... helt temporär eller?
Ja, nej. Ja. Du började, jag tror att det var 9 hål. Och då kanske du körde ettans 10 till treans korg.
Just det.
Och så satte du ihop då en, jag kommer inte, jag måste kolla vad det vad han döpte den till. För det var jätteroligt.
Det kan bli så här riktig Frankenstein dragning.
Alltså du bygger de sjukaste hålen, helt klart. Oftast i samband med till exempel ett klubbmästerskap eller något sånt kan du göra det. Avslutning på säsongen och sånt. Det är rätt roligt.
Ställat helt lite.
Så är det. Så det är lite intressant.
Jajamän, så vi går vidare.
Det tycker jag.
Vi var inne på det här förut med att Discraft går bra. Mm. Innova har ju, de går ju alltid, har ju en väldigt hög lägsta nivå.
Så är det.
Har du reflekterat på det här med Dynamic Discs, tänker jag?
Yes, vi fick ju faktiskt en fråga på vår Instagram om det. Jag tror det var Adam som ställde den frågan. Och hans fråga var väl lite, vad tror du om, varför vill ingen spela för Dynamic Discs? Min killgissning på det är väl det att jag tror att de, eller vad jag trodde var i alla fall att de kanske vill hålla nere teamet lite. Det har väl varit ganska mycket rullians i teamet, vad jag har förstått det som. Och det har ju varit liksom, ja men den här silly season som är nästan jämnt. Sen hoppade ju Paige av, hon bröt ju sitt kontrakt med dem och gick vidare.
Just det.
Så att, men jag tänkte så här att, i och med att jag är ganska dåligt insatt i det, ringde jag en vän, tänkte så här, det gjorde jag inte. Men jag skickade faktiskt ett meddelande på Messenger till min goda vän Henke Johansen. Och frågade honom lite, för han är ju ändå Dynamic Disc-sponsrad i Europa, ihop med Victor Nyhus och några till. Så då frågade jag Henke, vad tror du? För det är ju inte så bra att sitta och killgissa, tänkte jag, då kan någon annan få killgissa åt oss i alla fall. Henke svarade väl lite att han inte riktigt visste helt varför. Men han trodde att de hade valt att satsa mer på de spelarna som är kvar i teamet. Det var väl inte riktigt i dagsläget aktuellt att jaga toppen, då de flesta toppspelarna har väl redan kontrakt eller så. Och alltså jag tror att i slutändan handlar det väl mycket om pengar också. De kanske inte är helt sugen på att slaska 10 mille på 10 år.
Slaska? Ja. Det är investering.
Ja, det är en investering. Det är en fantastisk investering. Men jag tror att det är svårt för vissa att liksom mäta sig. Och sen är det, jag tror att de flesta sitter fast i större kontrakt.
Såklart.
Så att det kanske inte är... Jag tror att vi kommer se det mer sen. Det beror väl på lite åt vilket håll de väljer att gå. Men jag grottade ner mig lite och ser vilka de hade i teamet. Och de har ju ändå, jag ska inte säga att de har yttersta spetsen. Men Eric Oakley är ju ändå en spelare som är, han har ju varit på tapeten ibland. Då Chris Clemens har ju också varit på tapeten.
Han spelar bra i helgen.
Det gjorde han. Sen har du ju riktig sköning, Zach Melton. Han är ju,
the dude.
The dude, ja. The dudeson. Sen har de väl AJ Risley. Jag vet inte hur mycket han turnerar egentligen. Men han är ju också en meriterad spelare. Men de har ju inte den här ybertoppen. Det har de inte.
Visst var det AJ som man såg på alla drone footages?
Ja.
För några år sedan.
Ja, jag tror det. Han verkar rätt skön, den snubben faktiskt. Men på damsidan har väl de Erics fru, Tina Oakley. Och sen har de väl Paige Hugh. Hon har väl inte gjort något stort väsen av sig förra året eller i år. Jag vet inte, det är svårt. Jag tänker som sagt inte sätta mig och killgissa varför de inte...
Nej, men alltså, och det är ju så precis som du säger. Alltså, deras jobb, alltså det är ju ett pågående arbete. Det här med att massera över spelare och lägga budgetar för hur mycket vi ska lägga. Och
precis.
De har väl inte lyckats helt enkelt med sina övertalningsförsök. Och när vi ändå är uppe där, det här är ju Millennium eller ja, Trilogy liksom.
Mm.
Och jag tycker att om man ska tala om low så är det väl tyvärr så. Har inte Latitude också en liten low för tillfället eller?
Jo, de har ju några spelare. Jag menar, vad heter han? Lille Kort.
Jag vet ju, min älskling. Alltså jag älskar ju Johnny McRae. Alltså.
Ja,
han är ju king.
Tomten.
Ja,
han är skön. Sen har du ju Emerson Keith är också.
Absolut, jajamän.
Han var ju ganska het förra året. Har inte gjort så mycket väsen från sig i år. Men jag menar, det har inte varit så många tävlingar. Det är ju svårt att liksom sia vad som kommer hända i säsongen. Men...
Absolut. Så. Nej, men när vi ändå hade uppe så har jag reflekterat över det.
Mm.
Men de har nog något gött på lut så det ser.
Ja, Westside har ju Nico nu. Det var väl den största satsningen. Jag menar, de har ju inte heller haft någon sån ybertopp, va? Vad jag vill minnas.
Jag snurrade in på Latitude där nu.
Mm.
Och deras Gold Team, det består ju av Emerson Keith, som du sa.
Mm.
Och sen har vi Johnny McRae också, som jag sa.
Yes.
Sen är det ju Mr. Bazooka.
Ja, Albert Tam. King.
Han är ju störst skön.
Mm.
Hoppas att han får komma över och spela lite i USA nu. Och sen har du Christine Tatar också.
Christine Tatar. Silver, va?
Tatar. Ja, det står fortfarande Tatar. Men jag förstår vad du menar. Hon och...
Men Silver Lett är väl fortfarande...
Nej, han är. Han är inte där.
Nej.
Vi ska se om vi rullar ner. Nej, 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 nej.
Alltså, vad är Silver Lett någonstans? Vem har han gått till då? Nej, han borde nog vara kvar där.
Kanske Millennium då. Eller Trilogy, menar jag. Strunt samma.
Yes.
Det är i alla fall Gold-teamet. Det tror jag att om de samlar upp en budget här för att dunka på. Så att håll i hatten inför nästa säsong, ja, tror jag.
Känns lite så.
Kanske kommer en riktig stjärnsmäll.
Mm. Jag menar, de tappade ju Ricky.
Ja, den var ju tung alltså.
Ja. Men jag tror de här stora, alltså toppspelarna, det är svårt att hålla i dem. Alltså. Det vill nog mycket till. Och möta deras krav. För jag tror att de har ganska höga krav. Ställt mot sina sponsorer.
Absolut.
Och jag menar, jag vet ju att Discraft till exempel. Nu var det ju så att en av grundarna där gick ju bort. Och hans son tog över. Och de har ju alltid varit superstora liksom i Ultimate-kretsar och så vidare runt omkring. Men jag tror att sonen var väl mer, han såg väl potentialen i discgolfen. Så han valde väl att pumpa in ganska mycket pengar, tror jag, i discgolfen.
Mm.
Så de ju
det är ju faktiskt jäkligt intressant.
Ja.
För här är ju Ultimate liksom, det är ju inte superhett. Det är kymen, typ som jag känner till.
Ja.
Att han var super Ultimate kille. Men absolut, det är ju superstort i USA. Kolla på Brody liksom.
Mm.
Men kul att de har fått in lite färskt blod där nu då, som vill satsa på discgolfen. Och det kan man ju säga att de gör. Det har vi redan diskuterat.
Det gör de. De har köpt en hel del nya maskiner och så vidare också, tror jag. Som skulle spotta ut lite mer diskar. Så det är... Men det var väl våran killgissning kring Dynamic Discs då. Så vi vill se vart ni får ta det för vad det är.
Precis. Skicka feedback. Så. Bara och lobba på.
Jajamän. Men Anders...
Mm.
Är det så att du har du varit iväg och spelat disk på det sista?
Ja, det har jag. Och då så hade vi ju en ny punkt här i förra programmet, eller förra avsnittet, är att jag ska prova en disk.
Just det.
Och sen ska vi lotta ut den. Och det har jag ju varit och införskaffat ännu då.
Nämen, vad var det för någon då?
Det blev en Maestro Discmania.
Just det.
Active Premium.
Mm.
Fråga mig inte vad det är för vikt, för det stod inte.
Mm. Men det är väl inte det viktigaste. Hur flög den?
Trevligt faktiskt. Det kommer komma lite klipp på min form som inte riktigt har gått ur i den, känner jag.
Nej.
Stretcha lite, men för att få en kastaplastares synvinkel på Maestron så är den ju en lite långsammare kaxe, tycker jag.
Mm.
Lätt överstabil.
Just det.
Trevlig. Jag tyckte den var alltså, skön att hålla i. Och rätt så djup, tror jag.
Ja, visst är den. Mm. Det är en midrange-disk, va?
Jajamän, jajamän.
Den är väl lite, jag läste lite snabbt om den, för jag gick inte in på, i och med att det är din punkt, så tänkte jag skulle inte gå in och titta för mycket. Men jag, det som, jag, som utmärkte sig lite var att den var lite mindre diameter än vad de flesta midrange-diskarna är.
Helt klart, är den det. Mm. Men ja, jättetrevlig. 4302 mm. är siffrorna på den. En rosa och fin.
Just det.
Så det kommer vi gå ut med en liten utlåtning av den sen då, precis, tänker jag.
Ja. Det blir kul.
Så håll utkik på Insta.
Men du gillar disken i alla fall?
Supermysig, mm, helt klart.
Så vill ni få en fantastiskt rosa och fin maestro? Var det väl, va?
Mm-mm.
Så håll utkik på Insta. Där jag slänger upp en bubblare. Det är ju så... Du, jag sitter ju här nu, Anders ser ju mig, jag är ju så peppad så jag har ju liksom tagit på mig full tävlingsmundering för dagen. För att det var jättefint och skönt väder idag här. Men så tittade jag ju i min garderob och la märke till att jag har ju fortfarande kvar mina gamla Prodiscus tävlingspikéer. Jag kommer inte ta på mig dem mer, men jag tänker att det kanske finns någon där ute som vill ha dem. Vi lottar väl ut dem också, och då tänker jag så här, i och med att det är storlek small på dem. Jag är 170 cm lång och väger ungefär 65 kilo. Så att det är väl bra om de som vill ha dem eller vill tävla om dem kanske inte ska vara 1,95. För då blir de nog lite små, skulle jag tro. Men så någon, kanske någon yngre junior, tänker jag, eller dam eller vad som helst, eller bara någon som inte är för lång. Inte över, mycket över 1,70 i alla fall.
Någon som är som du. Sen kanske det är någon som är görsugen på att bara rama in den här och sätta på väggen.
Ja.
De får läsa till om de vill ha den signerad.
Det löser vi alla dagar i veckan. Det kan jag göra. Inte för att den signaturen någonsin kommer att vara någonting. Men som sagt, vi slänger ut en bild på... Jag tänker att vi slänger ut en bild på båda två, va? Både disken och tröjorna.
Mm.
Jag tänkte bara dra lite snabbt där. Vi håller ju på med vårt barnbygge för de som, det här blir väl lite lokalt, och för de som är intresserade. Vårt barnbygge fortskrider ju. Har vi fått någon respons från kommunen det sista?
Det är nämligen så att det finns en verksamhet i det här området i form av en liten lantgård. Och de är väldigt positiva till detta. Så att fortsätter bra. Nu ska det bara ta och snackas lite med de boende runt om. Och det är två stycken fastigheter med boende som ska då bara,
precis,
gås igenom också så att de är med på noterna.
Mm.
Sen fortsätter det att se här så att vi kan få etablera någonting där. Men vi är ett steg närmare, kan man säga.
Ett steg närmare och...
Det
känns som att vi kan inte vara jättelångt bort nu, tror jag. Det tror jag inte.
Jag håller tummarna här alltså. Yes.
Men du, hörde du förresten att vi fick en liten fråga från våra kära podcastkollegor här?
Det tycker jag är superroligt. Jättekul liten samarbetspunkt här. Mm. Bollplank,
ja, precis. Kan inte ordagrant säga vad det stod, men jag för mig att det var att frågan var lite så här. Tror ni att discgolfboomen kommer fortsätta under 2020? 2021, givetvis. 2020, det är ju lång gång, hoppas vi. Men 2021, i och med att 2020 var ju helt galet och det bara exploderade. Vad tror du, Anders? Tror du att den kommer fortsätta under 2021, discgolfboomen?
Jag är helt övertygad. För att det här är ju liksom en organisk tillväxt som har pågått ändå under ett par år. Men som fick en riktig vitamininjektion här i form av coronan då. Så helt klart. Alltså, även om man ser hela liksom sporten globalt, växer ju så det bara knakar. Så att det här är ingenting som kommer bromsas upp 2021. Det känner jag.
Nej, det tror faktiskt inte jag heller. Jag tror ju att, alltså det ser vi ju bara här som sagt i Lidköping. Där det egentligen inte... Det finns ingen bana förutom den här lilla banan, och det är fullt med folk. Det var ju massa folk där igår också, som du sa.
Ja, så jäkla kul att se. Ja. Underbart var det. Och så att en familj med två barn och två vuxna liksom, som hade hur kul som helst. Och så var det en tjej i 20-årsåldern som var så jäkla duktig alltså.
Ja,
kastade grymt bra. Alltså jag blev helt chockad. Jag var tvungen att liksom gå fram och säga att hur bra kastat som helst. Fortsätt så. Och hon var superglad och tyckte det var jätterolig sport.
Ja, men vad kul. Det är ju, det vi hoppas ju verkligen som sagt att nu när vi har vind i seglarna så vill man ju bara ha igång klubben och fånga upp alla de här fantastiska entusiasterna liksom. Så det tror jag. Jag tror också att boomen kommer ju definitivt inte ebbas ut, det tror jag inte. Det jag är lite orolig för är, kommer vi kunna liksom binda kvar merparten av de spelare som faktiskt börjar nu under 2020? Ja, det...
Ja, men det är absolut... Och det hör ihop med det här att ja, fortsätt och gör det lätt att ta till sig den här sporten. Etablera fler banor, lätta banor för att börja någonstans. Liksom, gräsrotsnivån måste, liksom, det är där vi ska expandera. Helt klart.
Ja, det tror jag med. Jag tror som sagt på, får vi anlagt den här banan och faktiskt liksom göra det enkelt för alla. För det är svårt. Alltså, vi har ju inte råd att lägga ner hur mycket banor som helst i backen. Det går ju inte. Utan att man får kanske anpassa de banorna som finns i ambitionen att göra en riktigt bra tävlingsbana. Då kanske man faktiskt ska satsa på att lägga kortare tid på typ alla hål. Mm. Eller så. För att samla upp liksom den här stora breda massan med nya spelare.
Men där finns det ju en bra infallsvinkel redan. Att det är många banor som existerar. Man kan ju lätt gå in och putta in och stoppa in kortare tider på befintliga i de fall det går.
Verkligen.
Där det inte finns.
Men det, ja.
Sen så kan jag också tipsa om senaste kedja ut där när ordförande var med i Discord-förbundet. Matte.
Mm.
Han sa ju också att de behöver inte göra så mycket för det, liksom, det rullar på så av sig själv. Mm. De här firmorna som håller på och etablerar Discord-banor behöver inte jaga jobb längre, utan de har följt upp och räknat på som det är.
Mm.
För att kommunerna är så på nu. Och det är ju underbart det här.
Ja, det är jättehäftigt. Man blir ju glad. Jag menar, som sagt, vi märkte ju lite att det vände i kontakten när kommunen kontaktade oss igen och sa liksom att nu vi ska ha en bana. Nu får ni liksom steppa upp och starta en klubb och försöka styra upp.
Och
jag tänker så här att det viktigaste är ju som sagt att försöka få med den breda massan. Och jag tror att veckogolfen och så vidare, det är superviktigt. Och det jag tror att de flesta klubbarna skulle kunna göra, säga att man har två tees, det är att du alternerar veckogolfen. Att ena veckan kör du korta tees och andra veckan kör du lite längre.
Mm.
Det kommer ju kanske lite sen då om man tänker att för de som vill tävla, en grej som jag har tänkt på som kan vara ganska rolig för att få folk in i tävling och vänja folk vid, det är sån här bag tag challenge. Känner du till det?
Du har berättat för mig någon gång.
Mm.
Men upplys oss.
Ja, det är ju så här då att säga att man, lite beroende på många som vill med, hur många man är i klubben, men ett nummer mellan 1 och säg 30. Vi bara tar ett exempel, man kan ju ha 200 också, det spelar inte så stor roll. Det man gör då är i alla fall att du delar ut nummer till de som vill vara med, mellan 1 till det numret som är sagt. Och då gör du så här att delvis kan du göra det på träningsrunder. Att om du märker att du går ut och spelar så ser du att oj, den personen har lägre nummer än vad jag har. Där har nummer 5 och jag har nummer 15. Då kan du spela om tagsen. Så då utmanar man varandra och då kan du köra antingen om du kör strikt skårrunda liksom, eller om man kör då matchspel. Det tror jag är jätteroligt och den som vinner får givetvis ta över den lägre brickan. Mm. Enkelt sätt då liksom att förbereda folk på tävling och ett roligt sätt att göra träningsrundorna liksom mer givande då.
Jajamän. Det är kul.
Mm. Så det är roligt. Men vi får väl skicka vidare en fråga till våra kollegor då på Kedja Ut.
Ja.
Det är ju så att den här frågan har jag ju funderat på ganska länge och tycker att det är en rolig grej. De tog ju upp det nu förra avsnittet var det väl, va? Just när de, om de inte kastade med den plasten som de körde nu då. Jag tyckte de gjorde det lite för lätt för sig själva. Just att de kunde gå tillbaka och välja liksom, det hade väldigt tyngst tyckte jag. Han fick ju varken kasta det han kastade året innan och inte det han kastade nu heller då. Men vi vet ju liksom, Tommy är ju Prodigy-frälst och han kan ju inte sova utan sin A2. Och Nicky aspirerar ju med sin Discmania-bag till nästa år. Och Elina har ju ganska nyligen bytt från MVP till Prodigy, så där är det så här. Men då tänker jag så här va, att säg nu att de skulle få nya sponsorer och de skulle få fylla bagen med ny plast och nya molds. Då undrar jag, vad skulle det vara för någon, vara för molds? Och vilka diskar skulle de byta plats med de nuvarande slotsen i bagen då? Och då, då tilldelar vi dem lite sponsorer här. Tommy, han har blivit sponsrad av Discraft. Sjukt roligt tycker jag. Och kasta plast. Anders ringde till Nicke och sa det att du Nicke, nu ska du kasta plast nästa år. Och du får 3 molds utöver det som är line-upen. Och Elina, där ringde faktiskt Nate 16 till henne och sa det att nu välkommen på till Nova. Så där har vi, det är våran frågeställning till er. Vilka diskar, för nu har ni lite tid på er att sitta och grotta ner er lite vad som finns för olika molds. Så det skulle jag vilja se. Eller vad säger du?
Superkul.
Ja.
Och just att nu har vi satt reglerna här.
Precis. Kan man inte gå tillbaka till gamla kända kort, utan nu får vi... Nicke, har du frågor kring molsen så är det bara att höra av dig till Anders. Han har fullständig koll här.
Jajamän, vi löser det.
Mm. Yes,
så det var... Ja, vad roligt.
Ja, det var lite roligt.
Sen vet jag att du har skickat ut ditt spö och lagt ut lite krokar här, Ted.
Yes, vi har en gäst till nästa vecka. Faktiskt. Första gästen.
Vill du hålla på vem det är eller vill du annonsera?
Ja, jag tänker att vi annonserar det till helgen. Jag undrar hur många det är som egentligen vet vem den här personen är. Men det, för vad jag känslan för det är att det kommer vara ett väldigt intressant avsnitt. Skulle jag tro. Mm. Och jag vet att den här personen har väldigt mycket att delge oss.
Är han en åsiktsmaskin menar du?
Nå, det vet jag inte. Men däremot så har hen en väldigt, väldigt rolig historia tycker jag. Personligen i alla fall. Det är någon som jag tycker ska bli väldigt rolig att prata med. Men det är som sagt...
Jag är pepp.
Ja, det lägger vi ut här till helgen. Kanske kommer ut på lördag eller någonting. Så vi håller lite på det en dag från det att avsnittet släpps. Imorgon. Ja, precis. Imorgon. Så är det. Kul. Yes. Men ja, Anders. Ska vi runda av det och tacka för oss den här veckan?
It's a wrap.
Ja.
Sketsgrej.
Yes. Till nästa vecka då så snackar vi ytterligare lite mer plast. Så får ni ha det så gött så länge.
Tack och hej.
Hej då.